just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Jämfört med storklubbarna har GIF Sundsvall en minimal budget för talangutveckling. Ändå är 12 av A-lagsspelarna 2021 fostrade i klubben och en handfull av dem går eller har precis gått ur fotbollsgymnasiet i stan. Den här veckan gästas podden av två av hjärnorna bakom den framgångsrika talangverksamheten, Fredrik Karlström och Benny Mattsson. De berättar hur de förändrat kulturen på fotbollsgymnasiet, hur rekryteringen dit går till och vikten av att talangerna nu får speltid på seniornivå. Det blir också en hyllning till Linus Alenius och vi får låna deras ögon för att se vilka av ex-giffarna runt om i Norrland som är hetast just nu. Och som vanligt, i vanlig ordning, blir det mycket, mycket mer. Det här blir också den sista podden innan jag går på sommaruppehåll, men i augusti är planen att vi är tillbaka med nya avsnitt.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister.
Det är en spännande lösning.
Spännande vård. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar till GIF-podden!
I den 85:e matchminuten, Peter Wilson!
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och jag tror att det är nummer 116. Nu blev jag osäker, men det är 116 skulle jag säga. Och idag blir vi inte lika personliga som vi brukar vara, utan vi ska prata lite mer om fenomenet Norrlandsfostrat. Har bjudit in arkitekterna bakom Giffarnas Norrlands fostrade gäng. Nu kallar jag er för det. Ni får se om ni själva gör det. Vi saknar en av er, men vi skulle ha haft en trio gäster. Så mycket gäster har vi aldrig haft i ett och samma avsnitt. Men ni kan väl få presentera er.
Benny Mattsson heter jag. Jag har jobbat i GIF Sundsvall nu, det här sjätte året. Alltså jag har varit på 9 några år innan det också. Så just nu så jobbar jag både på 9 fotbollsgymnasiet och så i GIF Sundsvall.
Fredrik Karlsson, jag är också instruktör här i GIF Sundsvall. Går in på mitt fjärde år här och jobbar som instruktör på 9 Sundsvall som har gjort sedan 2005.
Två rutinerade herrar när vi kommer till ungdomsfotbollen. Och Benny, du har varit med förr, men då har du fått prata om alla mål du har gjort och alla de här bitarna. Och vi har ju haft med Jesper tidigare. Han har varit med oss urat. Du känner till det.
Han är före farsan.
Ja. Ja. Nej, men det känns ju intressant och liksom angeläget att bjuda in er just med tanke på att, eller det är jag som är i era lokaler just nu, men just med tanke på att det här med talangverksamheten lyfts ju fram så mycket av klubben idag och hur viktig den är för att bygga A-laget i framtiden. Det är ett Norrlandsfokus nu i GIF. Hur känner ni över det till att börja med?
Jag tycker att det känns väldigt bra. Alltså att man bestämmer sig för någonting som man vill jobba med över sikt. Så gör man det så kan man göra något riktigt bra. Och att man skapar en röd tråd genom hela verksamheten som slutar upp i A-laget. Då. Och så därefter också kunna kanske sälja spelare vidare och så vidare och så bygga vidare in i egna verksamheten, så att, men det känns jättepositivt.
Mm. Och det måste också skapas ett enormt intresse när man ser alla lokal fostrade fotbollsspelare i GIF Sundsvall nu. Mm. Alla som kommer hem också som Pontus, Linus och hela det gänget, det är fantastiskt kul att se.
Ja, då måste, med tanke på hur länge ni har varit så måste ju ni måste ju också ha haft Linus och Robban alltså på fotbollsgymnasiet.
Nej, det har vi faktiskt inte.
Nej.
Nej, på den tiden då var jag var på LIU då, fotbollsgymnasiet.
Lokala.
Ja, lokala. Mm. Och då var Pisa som hade, var ju rik på den tiden.
Ja, just det. Ja.
Och jag var ju spelare själv, så jag har ju spelat med Linus.
Ja. Får ni se dem komma tillbaka som vuxna män. Jag kommer flytta mikrofonen en liten bit närmare er, för jag pratar lite högre än vad än vad ni gör. Men ska man börja med det då? Vilka är era roller idag i GIF respektive fotbollsgymnasiet?
Ja, på fotbollsgymnasiet så är jag instruktör och i GIF Sundsvall så är jag P19-laget och U21-laget. Sen har jag som ansvar för den elitförberedande verksamheten alltså 16, 17, 19.
Ja. Och jag jobbar 100. Jag är ju min, jag är 100% tjänst på fotbollsgymnasiet på 9. Och så sen har jag vet inte med arvodera här i GIF Sundsvall. Det är Benny den enda som har en tjänst i GIF. Ja. Också då. Av oss tre då, med Patrik och Benny.
Det är därför han har, ja, när vi ljudtestade här så avslöjade Benny att han har råd med hjortronyoghurt till frukost. Så det är väl det då.
Ja.
Ja. Men om man börjar liksom i, jag har sagt börja flera gånger, men om man gör en liten tillbakablick på hur liksom såg ut i början av era tider liksom i ungdomsverksamheten eller på fotbollsgymnasiet. Hur funkade det då? För idag funkar det ju bevisligen väldigt bra. Vi skrev här i förra veckan om att fotbollsgymnasiet, NIU, fick så goda betyg från eleverna själva. Och Ann Larsson som är ansvarig för NIU-utbildningarna, hon hyllade ju er för kulturen ni hade byggt inom fotbollen. Och jag har ju fått fram en massa elitfotbollsspelare. De här årgångarna har ju glänst ur det avseendet. Men så hur har den där resan varit? Det är en bred fråga. Men
nu har ju både jag och Fredrik har ju också gått, det var helt RIK på den tiden.
Mm.
Och vad jag kommer ihåg då av rekryteringen så var det ju bara på fotbollsmeriter. Jag var ju aldrig på någon intervju eller man hade ingen antagningsdag, utan det var, jag vet inte exakt hur det gick till, men man blev uttagen liksom. Mm. Bara egentligen. Och då var det ju också på den tiden var det många som flyttade hem. För det var väl liksom inte att man hade full koll på helheten och skolan och alla sådana saker. Och det har vi väl utvecklat.
Mm.
Kan man säga. Så att det är väl någonting som har tagit klart steg längre fram i rekryteringsarbetet. Så.
Och där har vi, alltså förut när vi rekryterade spelare också till 9, då tittade vi bara på fotbollsspelaren.
Mm.
Alltså det var bara där vi tittade på. Nu, vi gjorde en riktig satsning när vi började med rekrytering. Det var med 0-0 som vi gjorde en riktig satsning med rekrytering och verkligen. Benny gör ju ett otroligt jobb på, han är ju den som är bäst på rekrytering, alltså som gör största jobbet där med rekrytering med GIF och allting och har ju kollat på att spela hela Sverige stort sett. Men alltså, men framförallt så har vi tittat på vad är det för typ av människa, att de klarar skolan, att det är liksom bra karaktärer. Vi har ju några spelare som är jättebra som vi inte har tagit in, som vi tror det här är inte rätt karaktär för oss i NIU i Sundsvall och i GIF Sundsvall.
För det är också att det i slutändan så handlar det om det hårda jobbet.
Ja.
Det handlar inte om att ha en talang som man inte tar vara på, utan det är, man måste ha det hårda jobbet i sig.
Mm.
Och det är ju liksom hänger ihop med karaktär och så vidare. Och om vi kollar bara på ett meritvärde så kan man förstå att om någon har ett bra meritvärde så lägger man lite tid på saker och ting, exempelvis.
Mm. Vad för det här att jag tror att många av dem eller några av dem som håller på att satsa på sin fotboll kanske lägger skolan åt sidan. Det är liksom inte vägen att gå. Ni vill se att de är bredare än så.
Ja, exakt. För oss är inte det den vägen vi vill ha, utan vi vill att skolan för oss är jätteviktig.
Mm.
Man ska klara skolan. Det är bara så man ska ha ett slutbetyg.
Mm.
Och sedan så kan man ju, det viktiga är inte att kanske ha A i alla ämnen, utan det viktiga är att man sköter skolan. Man är noggrann när man uppför sig. Liksom.
Mm.
Och man kan vara med och bidra till en kultur som vi vill ha i grupperna. Så att det är också viktiga delar.
Mm. Ja, och just, ja, precis. Att vi har att man har en bra dialog med lärarna. Alltså vi instruktörer, eleverna och allting. För de är borta ganska mycket på skolan. Och jag menar, du måste sköta skolan. För även lärarna får också jobba lite extra för att hjälpa dem extra. Kanske när de inte är på plats då. Så de lägger också mer extra jobb och då måste de bjuda igen. Mm. De som går på nya här också. Så att det är ett bra samarbete där.
Mm. Hur ser man vad som är en bra karaktär? Hur tar ni reda på det?
Ja, men det så har vi intervjuer med spelarna. Sen så försöker jag se dem mycket i match och dels i våra miljö också. Sen kan man titta på hemmiljön och lite så hur det ser ut. Sen så är det ju också att man får prata med deras. Ibland så ringer vi idrottsläraren och frågar hur ser det ut på idrottssektionerna. Då kan man få ganska mycket info. Eller mentorer också.
Ja.
Och så vidare. Eller föreningstränare såklart.
Och det måste ju vara ett väldigt resande också. Om man ska se dem i hemmiljön. Jag menar, ni har ansökande från Umeå och... Ja, men Albin Ekström kommer ju nerifrån Sunnersta liksom, och Stockholm, Uppsala-området.
Så Albin har ju besökt oss som exempel. Ja. Så det går också att spelare besöker oss.
Ja.
Så det på båda sätt då. Sen är det klart att det är också bra att kunna se dem i sin hemmiljö.
Mm.
Sen är det ju att exempelvis spela Kubens P16 hemma mot Kramfors som exempel. Ja, men då kanske vi tittar på den matchen. Och då får man ju se många spelare samtidigt.
Börjar det med att de söker till fotbollsgymnasiet och ni åker och kollar på dem, eller kan ni vara steget före att ni åker och kollar innan de har sökt och liksom, fan, borde inte du söka dig till Giffarna?
Backar du tiden så tror jag då var det mer så att vilka är det som har sökt och, men nu är det inte riktigt så, utan nu försöker vi ligga steget före så att vi är ute och tittar mycket och har goda kontakter med fotbollstränare och spelarutbildare och distriktsförbundskaptener och så vidare. Och försöker följa dem mycket tidigare så att vi har bra koll. För vi vill inte bli överraskade när någon söker och så har vi inte riktigt koll.
Mm. Utan,
vi vill ligga steget före.
Men det har också blivit att vi har fått så bra rykte här också nu så att det är många som söker till oss också, som hör av sig.
Mm.
Som liksom, ja, som kommer och vill komma provträna, så kan bli med P17, ja, provträna eller besöka skolan. Och.
Mm.
Så vi är ju väldigt, både på tjejsidan och killsidan, och många som besöker oss i tidig ålder.
Mm.
Så senaste kullen så var det 221 sökande till 9 då.
Och det blir ungefär 20, 21 var det som gick ut nu va?
Ja, exakt. Ja. Men vi har 25 platser.
Ja.
Vi tar inte alltid ut alla platser, men vi har möjligheter. 25 platser per årskull, och då är det tjejer och killar då.
Just det.
Mm.
Men om man tittar på när det ja, men jag tänker att det måste ju ha kunnat bli ett glapp där då. Från att när ni ändrade er att nu ska vi gå på meritvärde och titta mer på skolan och karaktären och så här, innan ni hade byggt det rykte som var idag. Vad hände bland de ansökande då?
Jag kommer ihåg första året som jag var med i rekryteringen. Då tror jag var någonting på 90 sökande.
Mm.
97 tror jag, om jag inte minns fel. Och sen så har det liksom ökat varje år. Men det var ju först så... När vi började med 00-kullen där, det var ju Gävle IF som hade makten kan man säga.
Mm.
Det var ju de som var för oss. Liksom. Och, så vi fick ju liksom jobba ganska hårt för att få in några spelare som Gävle också ville ha.
Mm.
Sen sakta men säkert så har vi tagit kliv och så nu har vi, känns det som att vi är ju etta nollan. Mm. Klar etta ska jag säga.
Ja. Räknar ni Gävle till Norrland då?
Då räknar Gävle dit också.
Ja. Ja, men... Men hur var det när ni liksom gjorde den här när ni bestämde er för att nu ska vi gå mer på karaktär och det här. Hur hade det varit innan? Hade det varit dåligt eller hade det varit helt okej? Okay? Liksom, hur var statusen på fotbollsgymnasiet innan?
Jag skulle inte säga att det var inte dåligt, men däremot kände vi att vi fick lägga väldigt mycket energi på saker som att vi kan lägga energi på utbilda och utveckla spelarna, fick vi lägga energi på andra saker. Det var möte med lärare, mentorer, de skötte inte skolan många.
Kom i tid,
de hade varit oförskämd mot på mat. Alltså det var jättemycket sådana saker som vi jobbade med där då. Så vi kände att vi fick lägga energi på skolan. Och många av de spelarna kände att de fick inte den utveckling som som vi hade trott heller. Alltså för det, men det är inte tufft. Det är tufft att kombinera nio fotboll, skola och elitsatsning. Det är, det är tufft. Och vi har ju sett att genom åren, alltså, sköter du inte skolan, då du får inte den utvecklingen i fotbollen heller. Det oftast kanske det, men det, du hänger, alltså du ligger efter och du kanske tar med dig det. Kanske jobbet liksom, du ligger, ja, det blir en massa som du inte har fått gjort och så tar man med sig där inom fotbollen.
Sen var det ju också att vi tappade spelare som, ja, men de slutade med fotboll tidigt. De kunde sluta när de var 19-20 år. Och det är också någonting som vi tänkte att det känns ju inte okej liksom. Vi måste få dem att fortsätta och, nu känns det som att det är yngre som slutar.
Nej.
De kör vidare allihopa liksom. Ja. De hamnar i det kan vara någon i C-långer och nu har vi, jag vet inte om det är 12-13 stycken i stödet tror jag som har varit i GIF-akademi. Och det är någon i Hudik och så vidare. Så att det är många som de kör vidare när man slutar liksom.
Nej. Och fortsätta fast man har, om man har lämnat GIFarna, det kan ju hända att man lämnar GIFarna i tre, man känner man kanske, några kanske inte börjar flytta till P19 när man känner att man, jag kommer inte få kontrakt. Ja, men man kanske går till Stöd, Sund, Svartvik och så vidare. Och de spelarna ändå är fortfarande seriös. Alltså, och tycker, brinner för fotbollen.
Ja, och bidrar också och, där och bidrar till en till miljö som är bra.
Ja.
Med goda värderingar.
Goda, ja.
Så det stärker de miljöerna också då?
Det hoppas vi. Vi tror det. Vi, känslan är så för oss.
Ja.
Men så killarna som kommer in från, ja, från Umeå och från Bollnäs och Hudik och Östersund och allt vad det kan vara. Hamnar de, har ni koll på om de, är de kvar här eller flyttar de hem? Eller liksom?
Många blir kvar.
I distriktet här?
Ja, men många som blir liksom, de skapar sin, ja, sina, de får ju nya vänner här. Som, och sen så kanske man börjar jobba lite grann här och så, eller börjar studera och så vidare. Så att man, det blir sån sorg i hemmet.
Just det. Och, men den här röda tråden, ni har varit inne på en röd tråd ändå. Vad handlar det om? Vad är det? Vad är en GIF Sundsvall-spelare, en GIF Sundsvall-karaktär?
Ja, men, först så måste vi utgå någonstans från vilken identitet vi som klubb vill ha. Och därefter så hur vi ska utbilda dem i. För att ha den identiteten då. Och sen tillsammans med skolan då, ha en bra utbildning så att som följer stegen liksom, hela vägen upp mot A-laget. Så det är väl det jag vill säga som är den röda tråden.
Hur har ni satt den? Var har den fötts?
Ja, vad säger du Fredrik? Det var väl under många år. Alltså det är någonting som vi skruvar på saker varje år hela tiden.
Ja.
Vad vi kan förändra och vad som kan bli lite bättre. Som vi pratade om tidigare om elevenkäten var också. Det också den har vi också med i vårt utvärderingsarbete. Och så försöker vi skruva till saker då.
Och så ska man säga, både jag, Ben och Patrik, alltså vi pratar ju fotboll varje dag, hela tiden. Och vi har ju samma syn på fotboll, vilken typ. Vi har samma syn på hur vi vill utveckla spelare, utbilda spelare. Och jag menar, det här hårda jobbet är ju en grund. Alltså, det spelar ingen roll att du kan misslyckas på planen. Det gör man alltid, men alltså du ska alltid kunna jobba hårt i GIF Sundsvall. Oavsett, och du måste ha en bra fysisk status. Det tror vi är jätteviktigt. Och det ser vi också på de spelarna som har gått bra. Att
De som flyttar upp A-laget ligger alltid liksom långt fram fysiskt.
Ja.
Och så sen att man är skötsam.
Ja,
alltså
skötsam.
Alltså att vår värdegrund är liksom, den är ju nyckeln. Att få en effektiv verksamhet. Och vi kan lita på våra spelare. Vi kan vara stolta över dem. De är skötsamma och schyssta och det känns som att man har en trygg miljö där man kan våga misslyckas och så vidare.
Och just där också att vi är väldigt snabbt, är det, alltså just det med värdegrund, hör vi någonting att det är någon som har misskötts eller att det är någon som inte gör någonting som inte vi är nöjda med, då tar vi den spelaren direkt. Vänta inte, utan då kallar vi in till en möte direkt att det här är inte acceptabelt i den här miljön liksom. Så vi tar saker på en gång.
Vad kan det vara för någonting?
Nej, men det kan vara att man inte har skött sig i matsalen. Eller att det kan vara att man skriker könsord på träning eller det kan vara liksom, ja.
Det kan vara att vi har man får kanske en dryck efter träning och så tar någon två drycker liksom. Det är inte okej liksom. Det kan vara små saker,
ja, liksom, men,
det är ändå viktigt liksom.
Ja.
Respekt mot varann.
Ja, då fattar man vad tröskeln är på något sätt. Ja, men jag tänkte på vi var inne lite på rekrytering och det glömde jag bort, men det var ju någonting som var intressant. Jag kommer ihåg på min tid, och jag är född 90, men jag kommer ihåg det här runt pojkallsvenskan åren när jag kommer från Hudik, och när man började möta giffarna just då var det ju liksom ett surr om giffarna att man ja, men de bara plockar de bästa liksom och sätter i giffarna på det där sättet liksom. Så pratar man om det. Och det har väl varit en liksom, lite kritik genom åren, men nu är det ju lite, när man lyssnar på tongångarna nu är jag ju inte spelare längre då, men när man lyssnar på tongångarna nu så är det ju på ett annat sätt, tycker jag, att det pratas om det. Den där kritiken tycker inte jag framkommer på samma sätt. Den är ju verkligen självupplevd. Jag har ingenting att ta på nu. Men hur gör man idag för att det inte ska bli så på det sättet?
Jag tror det handlar ju om samverkan med föreningar. Ja. Att man också känner att man kan få bra spelare tillbaks till sitt A-lag kanske efter några år i GIF. Och så att vi har en bra kommunikation tidigt.
Mm.
Och sen så, jag tror att det också tydliggör att vi har en bra utbildning.
Mm.
Och att man förstår kanske också att man behöver möta bra motstånd. Och man behöver ha specialister liksom för att få rätt utbildning.
Mm.
Och det är ju GIF Sundsvall som kan erbjuda det.
Mm.
Jag tror också att det är väldigt viktigt, och det är ju också GIF Sundsvall. Människor till mycket med sociala medierna, alltså att man, när en spelare får åka på landslag och gör landskamper, så tar man alltid fram att det är en spelare som kommer från Essvik eller Selånger eller Svartvik, att det är därifrån de kommer. Det tror jag är viktigt.
Mm.
Och en liten rolig grej också, alltså just det här med samverkan. När jag tränade Svartvik, Svartviks A-lag och 01-02 lag där min son, där Jeppe spelar då. Så då ville Jesper, eller då ville Benne ta, eller det var Jesper ville han ha, och så var det två till. Från det, eller tre till tror jag, fyra stycken.
Mm.
För vi hade ett jättebra lag.
Mm.
Ja, och vi pratade, jag nämnde det, pratade om att de här ville giffarna ha. Det var liksom livat bland gubbarna, så att de här jäkla giffarna liksom ska ta spelare. Eller, ja, det är otroligt. Ja, ja, men då visade sig också, som påminner mig också, att ja, då sa jag faktiskt att jag kallade till ett möte faktiskt och pratade med där, att om vi tittar på vårt A-lag, jag tränade det, A-laget låg i trean, jag tränade A-laget, och då visade jag, tror, 7-8 spelare som vi hade i A-laget, alltså våran, vi var ju över arvan i trean, jättebra lag, det var ju gamla tipsrispelare som liksom har fått sin fostran i giffarna, men som, ja, som var jätteviktig för våra A-lag där. Och det är liksom en rolig grej, att det hade de inte tänkt på då.
Nej.
Det är faktiskt så.
Mm.
Så jag menar, det är att man, att de får, de klubbarna får ju utbildade spelare tillbaka. Liksom.
Mm.
Och det tror jag, man tror man måste påminnas om det.
Ja.
Jag tror inte man tänker alltid på det.
Mm.
Giffarna, eller Svartvik tänkte ju inte på det då. Alltså.
Mm. Och i dialogen med dem då skapas det kanske band som inte gjordes förr i tiden då. Att, som du pratade om, samverkan.
Ja, men exakt. Och det handlar väl också om att, jag menar, att man blir påminn om, sen som Fredrik sa nu, att man får spelare tillbaks och så, så sen nästa gång, så ja, men då har man större förståelse.
Mm.
Så att det är viktigt med samverkan med föreningar, mellan föreningar.
Mm. Ja, med tanke på hur stödets A-lag ser ut nu, så måste det vara lätt då. Plocka ungdomsspelare från Stöde.
Ja.
Är det
14 stycken eller?
Ja, det är många giffare där.
Ja,
både äldre och yngre, va?
Mm. Ja, men det är roligt.
Ja, men de som har giffarna som moderklubb då? För nu, det är ju många, liksom Essvik, Alnö och så här, det har man. Men Giffarna som moderklubb då?
Ja, precis. Och det är ju inte... I och med att inte vi har våran elitförberedande ganska sent. Så är det ju inte säkert att vi inte rekryterar tidigare. Att de bästa är just Giffarna tidigt. Utan då kan man ju vara kvar lite i sin miljö och så vidare. I hemmiljö längre. Då blir det så. Så att det är väl också någonting vi tittar på för framtiden. Hur kan det se ut i framtiden? I och med att hela Europa och med landslag och allting, det flyttar sig lite neråt. Allting. Och jag tror inte vi kan vara kvar i... Vi behöver också vara i nutid, liksom, hur ser det ut just nu. Så att vi håller på att titta på att göra ett arbete kanske tidigare. Men däremot kanske inte det handlar om rekrytera tidigt. Men det kanske handlar om att ge en utbildning, bra utbildning tidigt. Och där vi kan säkerställa att man får... specialister och träningstid och så vidare året runt. Det krävs ju ganska mycket nu för att bli duktig i yrket fotboll.
För den här röda tråden som man pratar om, liksom om hur en karaktär är i Giffarna, den har ni i Giffarna men också i fotbollsgymnasiet, men hur är det på bland de yngre? Använder man sig av den då också?
Ja, alltså vi vill ju ha det så. Ja. Däremot så handlar det också om resurser. För att det är precis som alla andra föreningar som jobbar med ungdomsverksamhet. Att många är föräldratränare. Och man är inte liksom arvoderad eller har någon ersättning och så vidare. Och då har man jobbar 100% på sidan och så får man göra det på sin fritid. Och då är det klart att det är inte jättelätt att... Det krävs ganska mycket för att ha ordning och reda i lagen. Liksom. Sen så kan det vara såklart att det är lag som är jättebra ledare och så vidare. Det, för oss handlar det om att på sikt kanske mer säkerställa tidigare. Att man är helt säker på att man har en viss utbildningsnivå på ledare och så vidare.
Men när du pratar om att ni tittar på det där, att ni börjar med den här elitutbildningen ganska sent, kan man menar du lägga den tidigare alltså?
Ja, men jag tror att det är som jag var inne på, att ge en bra utbildning tidigt. Man behöver kanske inte prata om elit, utan en bra utbildning tidigt med rätt utbildning på ledare. Man får, ja, men som jag sa, plantid. Man kan träna fotboll året runt. Sådana saker, att man kanske har en fystränare, målvaktstränare och så vidare. Det är vad som krävs för att liksom få en bra utbildning.
Ja, och framförallt säkerställa liksom att det är utbildade tränare ute i klubbarna. Alltså, alltså det är jätteviktigt. För det här tror jag vi kan ligga lite efter mot för många andra distrikt. Nere i Stockholm, som där man... många lag har heltidsanställda tränare redan i 7-8 års åldern. Och det är självklart att de ligger före på den biten.
Det kan ju vi se också. Det är ju ingen slump exempelvis att många från Svartvik i det lag Fredrik hade som har kommit till GIF. För att han har en hög utbildning och han tränar mycket med det laget och så vidare. Samma sak, det är ju ingen slump att det är många från just Essvik en viss skull. Liksom. Utan det har ju varit bra ledare. Det är så det... Det är så det ser ut. Liksom. Så där det är bra ledare, där kommer det fram bra spelare.
Men vad kan Giffarna göra någonting åt det, tror ni?
Jo, men det är där vi tänker att vi får titta på. Liksom, neråt i åldern. Ja. Men det är inte det att vi menar nu att det är dåliga ledare. Nej. Utan att säkerställa att man har en viss utbildningsnivå. Det är också något som kommer i mer att... Liksom, man kommer att kräva i certifieringen att vi måste ha en, för att kunna få ett visst antal stjärnor, en heltidsanställd akademichef. Vi måste ha en som jobbar med utbildning av ledare för att kunna få visst många stjärnor i certifieringen och så vidare. Så att det, ribban höjs i framtiden. Och då tror jag att vi måste vara med på tåget.
Vi kommer komma till det också igen med certifieringen, att den förändras. Men har ni några idéer, liksom lösa tankar nu då, kring hur det skulle kunna se ut, hur man skulle kunna få ännu bättre utbildning eller ännu bättre ledare på inte bättre ledare då, det kanske inte behöver, men utveckla ledarna ute i distrikten.
Jo, men jag tror att till att börja med så att nästa steg för oss är att vi känner att vi är stark med koppling med NIU och GIF, men också att skapa från fotboll i, alltså att vara fotboll i högstadiet och kopplingen till GIF. Det tror jag är en nyckel för att få ett par extra pass där också på förmiddagen. Ja, så det tror jag är ett steg vi behöver ta. Och det är ju, då är det ju högstadieåldern är ju från 13 år liksom. Sen om man hur det ska se ut, det är någonting vi diskuterar liksom, men det, vi har inte kommit så långt i de diskussionerna.
Hur ser det ut på andra ställen? Är det mer samverkan med högstadier till exempel?
Jo, men så är det väl, i de stora klubbarna har ju mer resurser och, såklart, och lägger, så de har ju anställda längre ner i åldrarna också. Ja, så att absolut, de stora klubbarna har ju säkerställt det.
Och så just det också att, ja, men också i de här större städerna så får de tuffare matcher i yngre åldrar. Det är någonting också vi pratar om, att vi måste få till i våra distrikt. Alltså, att tuffa matcher i yngre åldrar och lära sig att spela hela matcher och bli trött och sådana saker. Det tycker jag vi ligger lite efter här i våra distrikt.
Jag hör lite exempel på boken som BP-tränare har skrivit. Peter
Kisvalodi.
Ja, precis. Och han pratar om att i BP så spelar de 150 internationella matcher innan 15 år. Och det gör ju inte vi i Sundsvall med, säger så. Så man kan förstå skillnaden liksom. Sen så är det ju också att det går ju några rykten här, eller det är ju diskussioner om att ha nationella serier från 14 år. Och blir det så då är det väl, då bör vi vara med.
Men det är ju intressant också, för där tycker jag man har ju pratat ganska mycket om att de här belgiska modellerna, eller liksom att elitsatsa senare, eller vad man ska säga, att spetsen ska komma från en väldigt, väldigt bredd. Men med ännu tidigare nationella serier, det låter ju nästan som tvärtom, att toppningen kanske börjar tidigare, eller
jag tror att
elitsatsande tidigare.
Så att det handlar om att ha någonting för alla. Alltså att man har ett ekosystem. Här i Sundsvall kanske vi behöver erbjuda god utbildning tidigt. Det kanske är det som saknas just nu, för vi har bredd redan. Men vi har inte spets liksom. Vi behöver ha någonting för alla. Alla ska få möjlighet på sin nivå.
Som att det finns något, som att det skulle kunna finnas något exkluderande i, om du inte...
Det skulle jag inte säga. Det är mer att liksom att man erbjuder någonting för alla.
Ja, men det är ju det jag tänker, att om du elitsatsar men spelar i exempelvis Essvik eller någonting, och de inte gör det, att då blir du ju exkluderad som elitsats. Liksom, jag vill bli fotbollsproffs, men det här gänget vill kanske inte det. Var kan jag ta vägen då?
Ja, lite så. Jo, men ja. Det är det jag menar, att man har någonting i ett ekosystem som, där alla kan få sin utmaning. Och alla kan få stimulans. Jag tror man kan inte bara fokusera på en stor massa. Liksom, utan man behöver möta var och en på sin nivå.
För som i Brommapojkarna, då har de ju sina lag istället. Att det kan finnas 7-8 lag, eller jag vet inte hur många lag det kan finnas i en ålderskull.
Jag tror att det är minst 30 lag.
Ja, det är så mycket. Men där är ännu mer, ja, vad ska man säga, ännu ambitiösare ju högre upp bland lagen det kommer.
Sen är det, kan ju vara som i mindre klubbar, kan ju vara en fördel också, alltså att, ja, men jag vet som Johan Bengtsson i Svensson, han var ju med A-lagen när han var 13 år och, så jag menar, det finns ju den möjligheten i sådana klubbar också, ni, att ligger du väldigt långt fram så kan du flyttas upp ett steg liksom, så du får den nivå. Jag tror alltså man måste, alltså man jag tror det är jätteviktigt att man är på den nivån, man, så att man får både utmaningar, man måste få utmaningar och få, men man också att kanske kunna få vara riktigt bra liksom. Det är ju den här hittande nivån hela tiden.
Exakt, men så har ju inte alla föreningar runt omkring oss heller, att man flyttar upp spelare tidigt, utan man, en del föreningar behåller dem också, och då kan det ju behålla dem i sina kullar, och då kan det vara att man inte får den utmaning man behöver för att nå sin potential eller få stimulans. Och då kan man ju också tappa sugen.
Ja, och nej, det blir spännande att se vad det tar vägen. För är någonting klubbat med, vet ni det, eller någonting sagt, eller är det bara viskningar om de här U14-serierna?
Nej, det är ingenting klubbat, men det finns ju, ser nu redan att det finns någon serie som verkar vara på prov söderut här, som det är i yngre ålder då. Sen så går det väl också, eller det är väl på G också, att som 16 P16 nationell nu har ju 8 grupper, men att det ska krympas till 3 för att spetsa till det. Så att det blir mer spets liksom på.
Men det är landslagsmiljön, det är från 14 många landslags.
Ja, i Europa nu så är det ju 14 år på landslaget, men det är ju egentligen, jag tror det är 2 länder i Europa som inte är med där just nu. Det är Sverige och, om det var Danmark eller Finland tror jag.
Vad tänker ni om det då?
Ja, det är svårt att gå emot gå emot UEFA. Det är ju liksom, på sikt tror jag att vi kommer hamna där.
Ja.
Så att, ja, det är väl det man ser också, med att det är serier kanske införs tidigare, tuffare serier och lite så.
Om man ska vara lite filosofisk då, varför behöver man de tidiga landslagen?
Det handlar väl om en bra utbildning. Det är väl det som där det sitter. Alltså att på sikt ha spelare som levererar i ett A-landslag. Och när man levererar ett A-landslag och till exempelvis ett EM-slutspel, då genererar det väldigt mycket pengar tillbaka till fotbollen, som sen går ut i mindre föreningar, i breddföreningar och så vidare. Så att pengarna kommer tillbaka och kan utveckla fotboll.
Och så går ju, alltså utvecklingen går ju framåt hela tiden. Du kan inte säga hur det var för 10 år sedan, 20. Alltså det går ju, alltså förut då kunde du gå till, nej men 20 år tillbaka då kunde du gå till från division 4 till en nästan allsvensk klubb, men det är helt omöjligt nu. Du måste gå. Du kunde hålla på med 2 idrotter till var 15-16 år för några år sedan, men det är också otroligt svårt nu.
Ja, det är bara Theodor Stenshagen som kan.
Ja, men alltså men alltså det är jämnt, och det utvecklingen går, det är dit att det går. Och alltså, vi måste ju hänga med liksom.
Och vi vet inte heller hur bra hade Theodor varit om han hade fått en spetsigare utbildning tidigare. Nej. Det vet man ju inte heller.
Nej.
Så att det är ju, ja, det är svårt att säga, men det är ju, vi är, jag tror att vi måste följa med övriga Europa.
Men om man ser till just landslagsutbildningen då, det blir ju ganska få som får den där spetsiga utbildningen då. Är det liksom, är det rätt väg att gå då?
Tänker du utbildning i landslagsmiljön?
Ja.
Ja, det är klart
att det är många som håller på.
Ja, men det är ändå att det är därför att det är viktigt att man bedriver en bra utbildning i sina klubbar, så får du ändå en bra utbildning. Så men du kan bedrivs en bra utbildning där, då kommer du kunna fortsätta utveckla senare och såna saker, så är det ju.
Och sen är det väl viktigt att ha sina drömmar, och om man nu tar som Jesper, har ju varit med i landslaget, 02 landslaget. Och då är väl det är klart att det blir ju en boost för han. Som exempel då. Och väl energi och en bra utbildning att vara på de matcherna. Och de lägerna med de ledare som finns och så vidare. Och det smittar ju sen av sig. Om han åker iväg och så kommer hem och så mäter sig andra i vårat P19 med han. Och så ser han.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Fast jag kanske konkurrera till och med. Då drivs det på. Det blir liksom, mm. Det blir energi.
Ni tror inte det liksom, ni känner att det väger över mer än besvikelsen som det kan bli hos vissa över och inte bli uttagen till exempel. Det är ju en balansgång.
Ja, då tror jag att man måste vända fokuset istället.
Ja.
För att bli besviken och att man ser möjligheterna. Eller vad kan jag göra för att bli bättre? Mm. Istället för att titta på en besvikelse.
Då blir det kanske också en ledarfråga. Då behövs det bra ledare som klarar av att prata med barnen på rätt sätt också.
Exakt.
Ja. Ja, men vi var inne på det här med certifieringen. Den är på väg att förändras. Idag är ni väl ganska fint rankade, va? Alltså, vad var det? Var det tolfte som det var i?
Ja, precis. Vi har fyra stjärnor av fem.
Ja.
Sen ska man väl, tanken är väl inte att man ska mäta sig med andra, utan tanken är väl att man ska ha det här som en grund för att bli bättre.
Ja.
Och se sina utvecklingsområden och så vidare.
Vad ska vi säga, den här certifieringen, om det är någon som inte känner till det då, hur skulle man förklara den?
Det är att det är ett gäng områden som man tittar på för att säkerställa att man håller en viss nivå då.
Men det är SEF, va? I samarbete med, nu har de ju fått något märkligt namn med samarbetet med Unibet.
Ja, Unicoach.
Unicoach.
Ja.
Som förr hette Tips Elite.
Exakt.
Eller så.
Exakt.
Mm. Tips Elite låter mycket snyggare. Det tycker jag ändå man får vara kritisk mot. Det där namnet får de se över, för det låter larvigt. Jag spelar i Unicoach-laget. Det är Tips Elite. Nej, det har bättre klang. Jag gillade det mer. Men det är en parentes och en högst personlig åsikt. Jag vet att alla håller med mig.
Men sen är det ju i det här nu med certifieringen, så handlar det om att säkerställa att det finns tillräckligt med plantid, utbildade ledare, hur utförs utvecklingssamtal, att man har en utbildningsplan. Alltså det är ju massa olika saker som man får poäng på och bedöms på.
Mm.
Och i slutändan så handlar det om att få fram bra spelare som blir elitspelare.
Mm.
Och då får man poäng på dem också. Och nu är det ju så att man får poäng på, vi får ju poäng på Emil Forsberg. Då har vi full pott, för han är i A-landslaget, han har varit giffarna hela livet. Fram till att han lämnade som senior då.
Mm.
Och då får vi full pott, så vi får 144 poäng på honom per år, det är jättemycket. Men det man ska strama till nu i framtiden är att man får bara poäng fram till att de är 24 år. Och det innebär ju att man måste producera nytt hela tiden.
Mm.
Det är väl som Malmö och VP och de här största klubbarna. De har ju kunnat bara hova in sina fem stjärnor varje år, för att de har så otroligt mycket spelare som elitspelare.
Och då behöver de kanske inte vara lika på tårna när det kommer till andra delar. Nej.
Sen är det ju såklart att de har ju stora resurser att tillsätta, så att de uppfyller allt annat också.
Ja.
Säga. Men,
ja.
Men nu är det att det blir sju stjärnor då. På sikt där det blir mycket tuffare att nå till dem, få de stjärnorna. Och då är det liksom att man har kollat på England och Norge och Danmark och något land till då, för att se hur man jobbar i certifiering och så man stramar åt det lite grann. Det krävs mer i framtiden.
Vad vet ni, har ni kollat på det, hur ni kommer stå er framöver då i det?
För oss är det ju att framförallt ska jag säga att vi måste ha mer resurser till akademin.
Mm.
För att man kommer inte över ett visst antal stjärnor. Jag tror att fyra stjärnor, för att få fyra stjärnor som vi ligger nu av sju, då måste vi ha en heltidsanställd akademichef, en heltidsanställd utvecklingschef till exempel. Mm. Och det är ju två tjänster som vi inte har just nu. Vi har ju Urban som är, säg att det är kanske 20% då, som han är akademichef. Samtidigt som han är sportchef då. Så att då måste det tillsättas resurser.
Mm.
Ja, och det kostar ju pengar liksom att vara med på det här. Men samtidigt så är det väl också om föreningen har tagit beslut att man vill gå via att spelare ska gå via akademin och komma in i A-laget, så då kan man också se det som något positivt. Man kanske inte behöver köpa spelare eller lägga dyra pengar på en spanjor, utan det kommer från egna led.
Mm. Så det blir att lägga investeringarna på på något annat helt enkelt. Eller en annan ja, sätt att få fram spelarmaterial. Men det blir ju intressant då att se hur det kommer. Så tror du att det kommer bara rent nu? Det är väl flera andra klubbar som till exempel har de tjänsterna som heltidsanställda. Ser ni att ni kommer tappa i rankingen med övriga eller?
Så har jag faktiskt inte tänkt, utan mer vad ska vi göra för att bli så bra som möjligt. Ja. Jag tror inte vi kan inte komma alla kunna mäta oss med.
Skiter i jämförelsen.
Ja, vi kommer inte kunna mäta oss med AIK, Malmö, FF och så vidare. För det är så, dels att de är stora städer och sen att de har helt andra resurser.
Mm. Nu påbörjar byggarbetet utanför. Jag vet inte om det kommer letas in här i mikrofonen, men vi får be om ursäkt för vad de håller på med.
Men i alla fall det vi vet kommer att krävas, det är ett ruskigt hårt arbete och mer resurser. Och att vi bygger någonting. Jag tror att vi kan bygga något riktigt bra. Jag ser möjligheter i det. Så att vi kan höja oss rejält.
Ännu fler värdemätare, liksom, ja, äpplen att plocka.
För mig blir det lite grann som en, jag tycker det blir kul. Alltså, man får utmaning. Och det är väl det man, därför vi håller på med det här, för att man gillar utmaningar och utveckling.
Exakt. Och det ger ju energi när man ser hur långt vi kan ha gått bara det hittills nu med de få resurser vi har jämfört med de vi mäts med egentligen. Det är ganska otroligt.
Ja, man hör ju liksom att det skiljer 25 miljoner liksom i mycket man lägger på akademin mot större klubbar.
Liksom, det är en skillnad.
Ja, då förstår jag själv att då jobbar med ganska små resurser.
Ja. Och så har man, jag vet inte, vad är det? Ja, nu kommer markiserna också. Det är vilken ljudfest. Men och sen så är det, jag vet inte hur många det är nu har jag inte räkningen, men spelare under 20 som är uppe i A-laget på den lilla budget egentligen.
Ja, på den lilla budget. Och så just många som har varit i framträdande i sina landslag också i den här miljön som vi har uppe i A-laget nu. Det känns fantastiskt. Jag menar, och de här matcherna, vi har spelat många av de här matcherna som vi har spelat med de här grabbarna, och vi har, alltså, så är det ju. Nej, men det ger energi att se dem spela när vi kan liksom spela ut vissa storlag, alltså, faktiskt. Som har gjort fullständigt. Alltså, sånt ger ju energi att se liksom hur vi kan mäta oss och de spelare vi har fått fram hittills då.
Vad känner ni när ni ser dem komma in då? När det blir när Albin Palmlund får hoppa in och Jesper Karlström
det är det som ger den extra energin, att man kan lägga ännu mer tid liksom. Det är det som man brinner för. Att hjälpa dem och att se att de lyckas och nå sina drömmar. Det är väl det som lite grann ens egen dröm, att de ska få sin dröm uppfylld på något sätt.
Det är fantastiskt kul. Det är också energi såklart i vårat jobb liksom, att vill man bara jobba ännu hårdare. Och så sen får man bara hoppas att det är några som slår igenom här också, för det är också när man ser många, vilka försäljningar det är på unga spelare i många andra klubbar. Bara otroligt med pengar det kan generera liksom. Så får vi bara hoppas att det är några här också som slår igenom som kan generera lite pengar som vi kan få in ännu mer i våran ungdomsverksamhet där då.
Och fixa den här akademichefen.
Ja, men exakt. Att det ska,
För jag tänker ju också att när spelare kommer under från ett A-lag som Stensagen, Palmer, Ekström, de som är 0-1 nu, alltså det är inte unga spelare. Nu är de seniorspelare. Då ska det upp nya. Det är liksom inte att, man kan inte räkna dem som unga längre.
Nej.
Det är faktiskt seniorer. Så att det är lite så också, tänker jag. Alltså att nu är de där, nu är de vuxna. De är liksom, nu ska det upp nya. Liksom, så att det är liksom, man får inte vara nöjd för att räkna in. Nu vet jag inte om du höll på att räkna dem till exempel. Då, när du pratar. Men det är lätt att det blir så. Och så att Paja ska räknas in. Han är ju ännu äldre. Fast han är inte junior.
Han är inte ens 0.
Nej, han är 0-0. Liksom.
Ja, det är
han.
Ja, men nej, men och vad tänker ni, får de spela tillräckligt? Eller vill ni ha mer?
Jag är aldrig nöjd. Nej. Jag vill att de ska starta varje match och göra matcher liksom, och bli viktig spelare.
Sen vet man,
sen är det ju såklart att vi fattar ju att det är en hård konkurrens. Och det ska det ju vara.
Ja.
Vi som har följt dem nära vet att det finns en enorm potential. Mm. Och vi har också sett dem mätas med de allra bästa i flera år. Mm. Och vi vet vilken kvalitet det är.
Mm. Ja, hur mycket betyder det där? För det, liksom, där har ju säkert alla olika syn. Jag menar, när Joel var gäst i podden till exempel, så pratade vi om det här med speltid. Hur viktig är speltiden? Och då var han inne på att nej, men det är det man gör på träning som är viktigt för utvecklingen. Men nu ska inte jag sätter er inte i clinch med Joel, utan det var som ett räkneexempel för att ta fram ett annat synsätt. Men hur viktig är speltiden?
Det diskuterade vi också med Joel. Nej, alltså vi hade ju den diskussionen med Joel. Vi håller inte alls med. Alltså just den biten. Alltså jag tror att matchmiljön är jätteviktig. Att få matcher, det är alltså det.
Man har själv varit spelare.
Ja. Mm.
Alltså det är ju matcher man längtar till hela veckan.
Ja.
Så att det är liksom det som ger energin i träning och allting. Mm. Som att till helgen är det match och liksom lite sådär. Så att, men sen håller jag med honom också att träningen är ju jätteviktig.
Mm.
Så att inte för det, men jag tror mycket på matchtid.
Mm.
Absolut.
Och det är där man blir lite orolig. Det blir spännande att se nu, för nu är det liksom att om man tittar från från Janne. Man förstår ju liksom, det handlar om resultat och det förstår man som tränare att man liksom att, men sen får man ju se hur det blir med de här yngre, för det är många, om vi tittar från januari månad, så är det inte många, det är inte många minuter spel på många.
Nej.
Alltså det är väldigt få egentligen. Mm. Med tanke på vad man behöver i den åldern. Så och slår man ut på det, så är det lite oroväckande med de här yngre spelarna, men vi får se liksom. Det gäller att ta det steget också. Mm. Så sen vet jag ju vissa klubbar som satsar liksom, det beror ju på vilken policy man har. Mm. Vissa satsar ju på att man vill få fram vissa spelare, och så spelar man fram dem liksom. Och sen säljer man dem, och så vissa, ja.
Så. Och så där är det ju, alltså man vet ju att om du spelar en spelare ofta, man får chans på chans, då kommer man ju bli bra.
Då blir han.
Mm.
Om man har en viss potential.
Mm.
Så det går ju liksom hand i hand med speltid. Men om vi ska backa till det också, så är det ju, om vi då ska sälja spelare, så är det ju såklart att vi kommer inte sälja en spelare utan speltid.
Yeah. Utan han måste stå i skylten.
Ja, man måste ju vara den, man måste leverera.
Ja.
Så att på det sätt blir speltiden viktig också.
Ja. Ja, precis. Liksom går ni in och tar diskussionen då, och liksom nu får ni köra in Novik liksom, han har för få minuter, eller är det,
nej, det är inte, eller får det blir ju inte vårat bord.
Det handlar
ju om A-lagstränaren, så handlar det om våra sportchef som är ansvarig. Så att det är de som ansvarar för den biten. Sen kan ju vi bara liksom hålla tummarna för att de ska få speltid.
Ja.
Sen är det klart att vi vill också ha bra resultat.
Mm.
Vi vill ju vara i Allsvenskan. Så att,
hur hittar man speltid för de här då?
Ja, vi har ju U21 då.
Ja.
Och några har ju möjlighet i P19 också. Sen har vi exempelvis, vi har ju några som har lämnat oss också, som vi tror på, som kanske är exempelvis Division 2 eller Division 1.
Mm.
Som man får följa också.
Mm. Hade ni velat se samarbete med andra föreningar på det sättet, eller liksom ha en uttalad samarbetsklubb, eller?
Alltså vi har väl inte
ständiga frågan.
Nej, men alltså de klubbarna som är runt omkring oss, det blir de klubbar som blir viktiga på alla nivåer. Det blir viktigt att vi behåller några som kanske inte vill elitsats också i fotbollen, och då blir de klubbarna som är på den nivån viktiga. Sen så blir det viktigt för exempelvis Oskar Wallin och Hamsen då, som är Hudiksvall.
Mm.
Då blir det en viktig förening för oss att de får sin utbildning, fortsatt utbildning där. Och sen är det ett helt gäng stöder, de är viktiga för att ge stimulans och kanske kunna ta nästa kliv. För
det,
vi vet också att det tar ju tid att bli elitspelare.
Ja.
Det är inte lätt att vara där när man är 19 år liksom. Utan oftast så, jag vet Pelle Olsson hade någon statistik från Gävle som jag hörde var 21,7 år tror jag, för att bli elitspelare.
Mm.
Så att man får vara beredd att lägga några år efter gymnasiet.
Ja. För det är en fråga också, en lyssnarfråga som har kommit från Lennart Sandahl, som ni kanske har haft på fotbollsgymnasiet tidigare. Eller minns. Han spelade väl i IFK och i Östersund. Men han frågar, är det ärligt talat inte mer eller mindre omöjligt för en 20-åring att ta steget från lokala klubbar på division 2-3 nivå till superettan, då verksamheten och nivån skiljer sig alldeles för mycket mot Giffarnas elitverksamhet?
Vi har väl Niklas Dahlström som ett exempel då, som har kunnat gått via division 2 då, han gick från. Sen vet vi var inne på det tidigare också, att som fotbollen har blivit så över 95% går vi i akademier för att bli elitspelare. Sen kanske man kanske är i GIF Sundsvall sen när man 2 år i Hudiksvall eller kanske Stöde, sen kan man komma in tillbaks. Men det är inte som när Mattias Torssell var i Esvik, som var, jag vet inte hur gammal var Torssell när han kom in. Ja, utan att man behöver utbildningen för att klara sig i konkurrensen, en svår konkurrens.
Så det är svårare att göra det?
Ja, det är svårt, jättesvårt. Men att man kan, alltså att man har varit i en akademi och sen har man ett par år i division 2 eller ettan, då kan man ju sen studsa tillbaka.
Men vi sa ju det är ju jättekul att se. Det är viktigt också att man ser att det går, sån typ som Dahlström som har haft sin fokusuppfostran i, ja men från i Hudik då, som inte har gått till lite väg, att det går. Man värver in han och så väljer man att satsa på han verkligen i 2 år och spela han i ur och skur och se vilken utveckling han har fått.
Ja.
Nu är ju han riktigt bra. Så det är ju också ett som man ser, det är bra för de som inte alltså går den här vägen, att det finns en möjlighet, fast den är ju tuff.
Ja, han är ju, man får ju säga att han är en av ganska få som har lyckats här i alla fall. I Norrland och i Sundsvall.
Ja, väl Padimba gick väl. Jag vet inte om han var i akademin i Brandbergen. Kanske han var.
Nej, han höll ju på. Han var ju i Hammarby. Jag kommer inte ihåg om det var fram till han var 14-15 eller någonting, men började om i Brandbergen. Så det var väl, det har väl varit lite blandat. Han har väl haft av båda delarna. Men ja, det är också från Lelle så kommer frågan, är det lättare eller svårare att komma fram som ung akademispelare till senior jämfört med för 10-20 år sedan till exempel?
Jag tror det skiljer sig beroende på vilken förening man är i. Det är klart att man är en väldigt stor förening som har stora resurser, som har stora krav på sig. Då är det kanske svårt att plocka via att man ska liksom få chanser från akademin. Liksom, utan man behöver resultat. Tränaren måste ha resultat varje match hela tiden. Och annars så tappar man jobbet. Och det hänger väl ihop med föreningspolicy också. Man är tydlig med att man ska in med unga spelare. Då kanske man har större chans att komma in.
Ja, nu har väl Giffan ändå som en klubbad policy att det ska vara 40% va? Av A-lagstruppen som man vill ha när.
Ja, precis.
Urban var inne på det.
Ja,
nej, men och sen beror det väl då också lite på omständigheterna, tänker jag. Nu var Giffarna också i ett ekonomiskt läge där man var tvungna att komma till det också.
Det var ju, jag tror att det var ganska bra timing också på det, för att vi var precis i den här svängen nu, så hade vi väldigt fina spelare på gång uppåt, så det var bra timing.
Ja, och så ser man och ja, absolut, och man ser de blir när man följer de här spelarna, för så man ser man att det händer saker med. De är ett år äldre år. Det är så är det. Jag tror också jätteviktigt alltså han har fått upp ett otroligt bra lag, alltså just att få hem alla. Robban Lundström, Linus Pontus förra, Silver, gamla som har gått typ till lite vägen. Ni har fått hem dem också. Jag tror också de är jätteviktiga för våra yngre spelare. De liksom vet det, och jag vet att de gör jätteduktiga att prata med dem och ger dem tips och sådana saker. Så det är en fantastisk miljö sådär.
Sen såg man ju när var det ÖIS Linus avgjorde mot
Ja.
Då springer han ut till avbytarna. Ja. Så det är bara unga killar och kramar om dem. Ja. Det är ju så, alltså det, då blir man varm i hjärtat. Man ser sånt. Jag vet inte om det var så många som tänkte på det.
Nej.
Vi har ju pratat om det. Ja. Sådana saker är så viktiga.
Ja.
Och det är ju, det är troligtvis för att han har varit, han känner något extra.
Ja.
Han vill bidra extra.
Han vill bidra, ja. Och vet du, liksom, de har gått samma väg. Liksom. Ja. Och vet liksom att det är motgångar tufft. Och vi hade Linus på skolan, vi tog in Linus på skolan här i, och som pratade på nio här. Mm. Fantastiskt. Han var jätteuppskattad för. Så det ska, det är också någonting vi ska använda oss mer av, de här grabbarna. De här grabbarna som har varit med mycket och som har gått nio, för att vi ska använda dem ännu mer.
Vad pratade han om? Vad var det viktiga han liksom pekade på? Kommer ni ihåg det?
Det var hans resa liksom, ja, som han berättade om, och så vikten och liksom att ha roligt också.
Ja, roligt och så här motgångar, att liksom att det är motgångar. Alltså det är inte en, det är liksom inte en rak väg uppåt, utan du måste igenom massa.
Mm.
På, så här liksom.
Och att ute i Europa så ser inte, det är inte liksom ryggdunkar, utan han berättade att han var förflyttad till ett bås utanför omklädningsrummet till och med. Mm. Under en tidig karriär. Liksom.
I Genova.
Ja, där han där de försökte få bort honom. Men han bara knatt näven.
Det är hårt. Men jag tänker också, ja, vi var ju inne på det lite grann, men lösningen liksom för lovande spelare som är liksom för gamla för U19. Vad tycker ni? Vad kan man hitta där för någonting? Och vad, som Dahlström då till exempel, som har gått vägen via Hudik. Vad krävs också vid, vad krävs vid sidan av planen för det? För de har ju inte lika mycket träningar som Giffarna till exempel. Du kanske inte har samma belastning, men för att om du vill uppnå samma liksom samma nivå, men du måste göra lite mer på egen hand kanske. Vad behöver man lägga energi på?
Ja, jag tror att det handlar om att få till en helhet. Det handlar om att du måste kunna vara med på alla träningar, så att du måste vara skadefri, och då måste du sköta sömn och kost och alla sådana saker. Sen behöver det, om det beror på vilken klubb man är, så man behöver träna extra kanske. Mm. För att man kanske bara har 3 träningar i veckan. Mm. Och det räcker ju inte.
Mm.
Alltså, ja, så jag tror att man måste ha ett ganska stort intresse för att klara det här. Liksom.
Mm.
Ja, nej, men så är det. Så är det. Mm. Sen tror jag det är viktigt också att vi har, att ursätt miljön här, tänker jag, tror jag är jätteviktigt att det är en, att man får till den. Nu har det varit ett speciellt år med corona här. Det har varit lite match i U21. Jag tänker generellt, men, alltså för unga spelare. Att man, för då får man matcher.
Exakt, och att, men jag älskade ju regeln som kom in här.
Ja.
Under, att det skulle vara övertal av A-lagsspelare. Kontakterade A-lagsspelare i U21 för att få genomföra matchen. Att den skulle klassas som professionell match då.
Mm.
Ja, men nu är den borttagen från att restriktionen ändras då. Så från 1 juli så kan man välja som man vill då. Men det satt ju också en standard i serien.
Ja.
Riktigt, riktigt bra match.
Ja.
Och det är ju...
Spela 2 va? Ja. Örebro borta och Degerfors hemma.
Ja.
Och det var ju riktigt toppmatch.
Ja.
Ja, de fick ju möta Jonathan Tamimi i Degerfors och Fahal i Örebro. Det var, hette han, Rasmus... Karjalainen.
Ja, ja, exakt.
För menar, får man de där matcherna, då är det, alltså, då tror jag liksom att det inte alls är så mycket att du får bara inhopp eller att du spelar på 10 minuter. Men alltså, när du inte får matcher kontinuerligt som ung spelare, då är det otroligt svårt. Då är det lättare att du bara kommer längre och längre från de som spelar kontinuerligt varje vecka. Mm. Det har ju vi sett också i våra miljö.
Mm.
Framförallt i P19, där vi i P17, vi har spelare i våran trupp som kan spela både P17 och P16 många. Mm. Där får alla matcher. Men vi ser ju i P19-miljön, exempelvis de som inte, det är ju tufft. Det är ju tufft, jättetuff konkurrens där.
Mm.
Och som spelare som liksom inte får matcherna varje vecka, de hamnar ju bara längre och längre från de som får spela varje.
Mm.
Och det är ju lika, det blir lika, det är ju så här blir det vid laget. De som inte får spela, det blir tuffare att hålla nivån såklart.
Mm.
Men får de matcher du får den här träningen, du får den här, och du får matcher kontinuerligt i U21, ja, men då tror jag fler kommer kunna ta steget. Annars är det blir svårt. Det tror jag.
De som hamnar där då i skiktet efter fotbollsgymnasiet, jag menar, ni är ju de som sitter på de bästa relationerna till dem. Sen kanske det hamnar på Urbans bord ändå att se hur vassa är de. Men gör ni någonting i uppföljning av dem här?
Ja, men om man ser som Hudiksvall så ser jag vända matchen.
Gör det?
Så mycket jag kan. Och Gävle IF har sett åtminstone 60% av matcherna.
Ja.
Man kan ju se dem efterhand också i och med att ni sänder mycket.
Ja, så att det kan vi buffa för.
Ja, det kan jag få lite plus för. Så att det är ett enkelt sätt att följa. Så, vi har ett helt gäng som är Gävle IF också. Som följer mig såklart. Man hoppas ju också att någon ska kicka till, att vi kan få tillbaka någon.
Ja.
Det är liksom drömmen jag har i alla fall.
Att det kommer en Pontus Silver-resa till kanske.
Ja, precis. Ja, men vi har ju Hamse, Oskar Wallin och Manna, va?
Ja.
Nu i Hudik som har
haft. Amaro har ni också.
Ja, Amaro också. Fantastiskt. Så jag menar, det är ju jättekul att följa dem. Så det är ju, och jag tror att det finns möjlighet att någon kan komma tillbaka i Digif. Alltså. Det är riktigt bra spelare.
Är det någon av dem ni har följt då som ni skulle kunna peka på? Den här tror vi är på gång, vi är på väg tillbaka.
Ja, jag tycker att det jag kan se av matcherna från Udrik, så tycker jag Oskar Wallin ser fantastiskt bra ut.
Han spelar ytterback, va?
Ja,
mittback.
Ja. Men de spelar väl med tre backs.
Ja, just det.
Han skjuter ut mot kanten en del liksom.
Ja.
Nej, jag håller med. Oskar Wallin ser väldigt bra med matchen jag har sett också. Sen brinner jag lite också för Hamza som jag har haft i Svartvik också. Som har haft sen man har 12 års ålder. Som är också, vi vet att är ju en otroligt bra spelare. Om man får till. Han har haft lite tufft med speltid här nu. Men han kan.
Han är något år äldre än Jesper, va?
Han är 01.
Han är 01.
Ja, men är också en fantastisk. Hans högsta nivå är otroligt hög. Alltså.
Sen har vi som Mannan också som är. Han är 0-0.
Mannan Khalil.
Ja.
Han har ju också. Han har ändå gjort U23-landskamper för Syrien. Det finns ju en fin potential liksom. Nu har han också bidragit till någon seger därför. Så att han är en viktig spelare.
Jävligt kul också såklart att följa jättemycket med alla spelare vi har där. Ja, men först Micke som tränare. Men så sen
där har du ett lite äldre skikt av spelare.
Ja, lite äldre skikt. Men det är ju en spelare vi har haft här som är härliga bra spelare.
Så är det som Nisse Eriksson där också som är väl ruskigt bra spelare alltså. Men nu har han varit skadad hela året. Så att han inte varit med än i Gävle. Men jag hoppas på att han kommer tillbaka. Det är också en spelare som man bara.
För han är inte giffare, va?
Nej, alltså han är i Gävle IF nu.
Ja.
Nils Eriksson.
Ja, men
han är GIF.
Han är det.
Han är ju GIF-are.
Ja. Och det är väl en som, åtminstone jag har tänkt, att han kommer bli lite spelare om han är skadefri.
Han hade vi jättetro på.
Ja.
Jättetro på.
Spännande. Det är kul att få låna ögonen där av er. Ni som ser så pass mycket. Men om man liksom skulle koka ihop det. Varför går det så bra för talangverksamheten just nu?
Jag vill säga att vi är effektiva. Vi har liksom en effektiv verksamhet och en värdegrund som jag tycker fungerar väldigt bra. Som gör att det blir effektivt och ett tryggt klimat där man jobbar stenhårt varje träning. Där man driver varann. Vi har krav, både spelare har krav på varann och ledare har krav på spelaren och spelaren har krav på ledaren och så vidare. Så att det blir en miljö där vi tävlar dagligen och vi har jäkligt roligt. Det är liksom.
Ja, och så skulle jag väl trycka också på helheten här, skola, klubb här. Så att vi har en plan på varje minut. Alltså vi har en plan vad man gör på morgon, vad vi gör på eftermiddagen och så vidare. När vi har styrka, när vi lägger in den typen av träningen, när vi lägger in teorin och allt sånt där. Så vi har, det är en helhet som är.
Och så sen, som man säger, faciliteter också. Vi har NP3-arena som alla bor nära, i stort sett. Kort avstånd mellan skolan och NP3. Vi har vet att det är hög klass på planen. Vi har Nordikallen har vi på vintern. Hög klass för, liksom, under vinterhalvåret. Vi har alla spelar kort på EG också, så vi har bra träningsmöjligheter för styrka. Vi har nära till kansliet som ligger bara rakt över gatan, där vi har våra analyser. Vi kan filma, vi filmar alla träningar, vi filmar alla matcher, vi kan ha liksom, ja, så att det är mycket som är bra liksom, som
gör. För det är grejer vi liksom inte ens har kommit in på, till exempel video, att ni använder det redan på de här unga spelarna. Och du visade för mig, Benny, här om veckan var liksom fys spiders som ni sätter upp på.
Ja, exakt. Ja. Vi testar inom alla delar med fysen och så får ju spelarna det igen. Ja, ska man säga, man får en väldigt tydlig bild av det, där vi har vissa förväntade resultat i en viss ålder, och så sen hur ligger man till mot det resultatet, exempelvis med snabbhet eller om det är uthålligheten.
Ja, det här hade jag älskat.
Ja, och då kan man ju se sin utveckling också, att jag menar, år ett då låg jag så här, och så nästa gång vi gör en mätning, alltså, då ligger jag så till, då har jag tagit steg lite grann, men jag behöver fortfarande kanske utveckla kanske konditionen eller vad det kan vara. Så jag jobbar lite mer med det liksom. Så att
nej, det är mycket spännande. Men om man då ska peka också för att ta nästa steg för er, vad hade ni önskat, om ni får drömma lite? Giffarna gör en bra försäljning, Bengtsson går för, ni går upp i Allsvenskan och Bengtsson går för 40 miljoner, och då säger Urban att här har vi 5-10 miljoner och som vi ska återinvestera i egna akademin. Vad vill ni göra?
Ja, men det handlar ju, ska jag säga, om att anställa personer som jobbar fullt ut med det. Att man kan ha specialister som har tid för att utföra uppdragen. Liksom. Kanske en fystränare, och det är analytiker och så vidare. Att vi har kanske, som jobbar i Fredrik också, 100 på skolan. Liksom. Mer tid liksom, för GIF-laget. Liksom.
Så att det blir som en A-lagsorganisation fast på ungdoms- eller talangverksamheten. Ingenting annat än i faciliteter, i sådana bitar.
Ja, som jag säger, skulle man se för hela föreningen, så tror jag att om man tittar på andra, exempelvis var för några veckor sedan var med Kalle Paulsson här som är P16-tränare. Ny för året från Ängelholm. Vi var nere i Göteborg och så tittar vi på Ösgården och på Gais anläggning, och så var på Gotia Park också, som är Häckens anläggning. Så att det är väl klart att de knyter ju liksom ett...
Den är jäkligt fin, va?
Jättefin. Ja. Men alltså det blir ju en... När alla ledare, spelare och så är på samma anläggning och har... Det är klart att då blir det ju en väldigt liksom bra utbyte mellan tränare, unga spelare, A-lagsträningar. Man tar hjälp av varandra mellan kanske 13 och 14 års tränarna hjälper varandra och så vidare. Så det blir ju på sikt, skulle det kanske vara jätteviktigt liksom för GIF Sundsvall, men man får nog ta ett steg i taget, tror jag. Vi som vi har nu så är ju väldigt bra också.
Möjligheten så är också att åka mera utomlands, spela mera internationella matcher. Jag tror jag också skulle vara väldigt
ha det ännu tidigare.
Ja, ännu tidigare. Ha ekonomi att kunna åka på stora cuper utomlands, så man får se vad som
krävs
internationellt. Det tror jag skulle vara väldigt utvecklande. För det ser man ju på de här större akademierna, att de har ju otroligt mycket internationella matcher.
Jag hörde också att det var något lyssnat på mycket poddar och sånt där, men att man som beskrev att hur viktig är de här lag som spelade i Champions League, alltså Youth League, hur viktiga var de matcherna för eran förening? Så att jätteviktigt, dels för att våra egna tränare ska se hur bra våra egna spelare är när de mäter sig med de allra bästa i Europa. Men vi får också ett kvitto på vad vi har uppnått i utbildningen. Så att det är klart att vi ser också när vi har haft ett gäng år som vi har mött Bode Glimt, och så när vi har varit på Gotia Cup och spelat de här internationella matcherna där. Vilken energi det är. Och vilka fantastiskt roliga matcher det är. Håller med om.
Vi ska ju börja runda av lite grann. Men vad känner ni att vi har glömt här?
Ja.
Vi har snurrat in på många delar.
Nej, men det är väl alltså, just nu tycker jag att vi gör någonting väldigt bra. Vi är utifrån några resurser bara. För att liksom hänga på tåget nu. Då behöver vi ännu bättre. Alla krav blir tuffare. Och då krävs det mer resurser. Så att det gäller liksom att vi hänger med på tåget. Det gäller, tror jag, att vi tar vara på de spelare vi flyttar upp från akademin mot A-laget. Att vi inte kallar dem ung hela livet.
Mm.
För de är inte unga om man är 21 år. Då är man senior om man är 20 år. Att man fortsätter liksom som leverera uppåt.
Mm. För ni har ett gäng som har tagit sig upp i A-laget, men kommer ett gäng till?
Absolut. Mm. Det finns, vi har jättemycket bra spelare underifrån. Så att vi har absolut möjlighet att fylla på. Det är precis det jag menar med att vi kan inte kalla dem ung för länge.
Mm.
De måste kalla senior och så ska det in nya.
Mm.
Det är det som vi hoppas på i alla fall. Mm. Och då hoppas vi också på för att göra några försäljningar. Så att vi också kan liksom stå där och se att nej, men nu är Johan Bengtsson eller Jesper Karlsson eller Novik eller Palmlöv eller någon är i en större klubb, kanske Feyenoord eller kanske någon annanstans. Och att det går, och det vill jag hoppas på.
Ja, precis, när man ser, ja exakt, jag hoppas på någon försäljning. När man ser vissa klubbar, vilka spelare de har sålt, unga spelare, så ser man vilken möjlighet det finns att kunna få in pengar till klubben som behövs, såklart, och till akademin här. Sen är det också så att jag tänker att vi är väldigt bra nu här i GIF, vi är på 9. Vi hade alltså nöjda elever, vi hade bra resultat på det, men det krävs nu att du kan liksom aldrig vara nöjd. Du kan aldrig vara nöjd, utan det gäller bara liksom att hitta nya vägar, jobba hårt hela tiden, för det förändras så fort.
Mm.
Du måste hela tiden ligga steget före nästan.
Och sen hålla oss till att det vi vet som är bra just nu, att vi fortsätter jobba hårt med värdegrunden, vi jobbar hårt med alla de saker vi gör nu, men sen att vi tar små kliv hela tiden. Det är som vi inte har varit inne på tidigare också, så har ju P19, P17, det som har varit sista åren, att vi också haft en P16-serie vi har varit med i och kan liksom leverera i. Det har vi inte tidigare liksom varit med i. Så att vi har hela tiden tagit små steg framåt, men att vi fortsätter vara på liksom.
Mm. Och ni gör mycket med lite. Det får man ge er. Det är inte så tokigt. Tänk vad ni kan göra med mer. Men om vi ska börja runda av, hur var det här?
Trevligt.
Ja, tycker jag också. Fint att få, det är fint att få lyssna på, tycker jag. Men vi säger så och rundar av, så säger jag tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.